Är du rädd för? Vad är det för fråga? Jag vill mena att alla är rädda. Inte bara för en sak utan flera saker. Och självklart så beror det ju på vad det är vi syftar på. Det är en jättestor fråga. Men om jag skulle tala för egen del så är ju en sak som jag är rädd för är höjder. Tycker inte det är otäckt att åka upp i en skyskrapa, inte heller att sitta i ett högt Parishjul eller bergochdalbanor eller så, men svajiga stegar med ansenlig höjd. Jätteläskigt. Eller när jag var med barnen på den här höghöjdsbanan i Vidingsjö där man har någon lina runt midjan eller vad, jag har lite minneslucka, jag vet inte vad man har, men det var på riktigt asjobbigt. Verkligen så. För att inte tala om den här filmen Jönssonligan när de hänger på visarna på stadshuset. Den är ju jättetaffligt gjord, det är ju inte ens bra filmistiskt så. Men jag kan bara tänka på det så kan det sticka i fingrarna och i tårna och börja svettas. Så det är ju en sån sak. Sen är det klart, som förälder så finns ju alltid rädslan att någonting ska drabba mina barn. Och det tror jag att varje förälder kan känna igen sig. Det är ju, så det är inte särskilt utlämnande. Men ska jag vara mer personlig så får jag erkänna att jag inser att mina rädslor är väldigt kopplade till relationer. Att bli bortvald. Att bli missförstådd. Att bli oskyldigt anklagad och i synnerhet i relation då till familj, till vänner, till sådana personer som betyder någonting för mig. Att i dessa sammanhang känna att jag inte når fram till exempel, eller att jag anar att vi kanske faktiskt inte hör ihop på det sätt som jag hade trott och hoppats. Det är riktigt ångestframkallande. Och ändå betraktar jag mig inte som en särskilt räddhågsen person. Säger jag och försöker verka säker. Hur som helst så handlar den text vi alldeles strax ska läsa i väldigt hög utsträckning om just rädsla. Men också om olika sätt att förhålla sig till detta. För i grunden så är förmågan att känna rädsla något gott. Någonting som vi behöver. Vi skulle inte överleva om vi inte hade förmågan att känna rädsla. Det är som ett signalsystem som i bästa fall gör oss beredda så att vi reagerar på faror som vi bör reagera på. Problem uppstår först när rädslan tillåts att få grepp om oss, att kontrollera oss, begränsa oss, som gör att vi kanske får tunnelseende, att vi blir skrämda från vettet, när vi blir bara rädda. Med den inledningen så tänkte jag ta med er till Johannes evangeliets 18 kapitel, vers 12-27. Vi har ju gjort så nu från askonstan och fram till påsk att vi har följt Jesus under rubriken Se, vi går upp till Jerusalem. Och det närmar sig allt mer domen och korsfästelsen. Men rubriken för den här texten är Förhöret hos överste prästen och Petrus förnekar Jesus. Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas som var överste präst det året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och han följde med Jesus in på överste prästens gård. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sa till Petrus, hör inte du också till den där mannens lärjungar? Han svarade, nej, det gör jag inte. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa: jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa: ska du svara översteprästen på det sättet? Jesus sa: har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kajafas. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. De sa till honom: hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade det: nej, det gör jag inte. Då sa en av översteprästens tjänare, en släkting till honom som Petrus hade huggit örat av: såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det ännu en gång. Och just då gol en tupp. Så här i fastan så läser jag just nu Thomas Andersson Vis nyutgivna fastebok Gud är inte plåstret. Och jag har gjort som så att jag läser ett kapitel i veckan för att den ska hålla hela vägen fram till påsk. Vilket innebär att trots att det är en rätt så tunn bok så har jag bara läst 5 kapitel än så länge. Men de kapitlerna har jag läst flera gånger å andra sidan. Och det finns ett citat som på ett särskilt sätt har dröjt sig kvar och som har gjort sig påmint. Och det är inledningen av det andra kapitlet där han skriver så här: om du är galen nog att skriva en bok om Gud, skriv åtminstone i blyerts. Skriv upprutet och prövande. Famla efter dig själv. Redovisa tvivel, skav och motsägelser. Dölj inte ansiktet. Skriv åtminstone i blyerts. Dölj inte ansiktet. Just de där orden träffar mig. Kanske gör de det lite extra eftersom man omedelbart efter uttrycker både respekt och vördnad för präster och pastorer, men tillägger att det måste vara ett av de absolut svåraste, mest frustrerande uppdragen man kan ha. Att vecka efter vecka ställa sig upp och prata om Gud. Hur är det möjligt? Frågar han sig. Och nu är det kanske någon som invänder att Gud är ju oändligt stor. Och då måste det finnas oändligt mycket att säga om Gud. Så svårt kan det väl inte vara. Och det är klart det finns en poäng i det, men jag uppfattar inte att det är det han far efter riktigt här. Skriv åtminstone i blyerts. Dölj inte ansiktet. Jag tror att det är ett gott råd för alla. Inte bara för författare eller präster eller pastorer. Och då inte bara att skriva med blyerts. För om vi bara gör det, men inte visar våra ansikten, ja, då tillåter vi varken Gud eller någon annan att komma riktigt nära. Då ställer vi oss lite på avstånd. Kan sudda och ändra lite bäst vi vill, men vi blir aldrig personliga. Vi blir aldrig involverade på riktigt. Jag tror att det främsta skälet till att vi envisas med att dölja våra ansikten stavas rädsla. För i samma stund som vi faktiskt visar ansiktet så finns också risken att vi tappar ansiktet. Och det kan vara otäckt på riktigt. Att tappa ansiktet på fel ställe inför fel människor. För det är klart, det är lättare att uttala sig om någonting än att vara del av någonting. Det vet alla som har gett sig hän åt något eller någon. Det gör oss sårbara. Och det förutsätter ett inte så litet mått av tillit och av mod. Den amerikanske etikern Scott Bader Say skriver så här: distanseringens skyddande vallgrav hindrar oss från att ta de risker som är nödvändiga för att finna glädje. Hopp och tillit kräver av oss att vi satsar helhjärtat, vilket innebär att vi har mycket att förlora. Det kan bli en ond cirkel, såvida inte någon först tar risken att lita på något. Den säger alltså att rädslan står i vägen för glädje. Och samtidigt att vägen till glädje alltid är ett risktagande. I dagens text mötte vi ju Petrus. Han som förnekade Jesus. Men som tidigare hade sagt: Herre, till vem skulle vi gå? När människor hade börjat lämna Jesus för de tyckte att de stod inte ut med hans undervisning, då är det Petrus som kliver fram: Herre, till vem skulle vi gå? Han som före någon annan också hade proklamerat att du är Messias, den levande Gudens son. Och som dessutom hade lovat att om jag så måste dö med dig, så ska jag aldrig förneka dig. Petrus hade satsat helhjärtat. Ingen kan säga något annat. Men det innebar också att han hade mycket att förlora. Han hade skrivit med bläck och med versaler. Men när det kom till skarpt läge så valde han att dölja sitt ansikte. Jag är inte en lärjunge till den mannen. Och frestelsen här är att vi snabbspolar berättelsen. Från kolelden på översteprästens innergård till en annan koleld på stranden vid Tiberias sjön. Från förnekelsen av Jesus fram till den stund när Petrus får möta Jesus och i ljuset av uppståndelsen får bli upprättad igen. Och vi kan tänka att ja, ibland går det inte som vi har tänkt. Ibland blir det fel och så kan det vara. Men det ordnar sig ändå till slut. Och det är det vi ska ta fasta på. Och det är klart att det ligger en sanning i det. Hör inget annat. Men om vi här och nu väljer att snabbspola berättelsen fram, då kommer vi inte göra den här texten som vi precis läste. Vi kommer inte göra den rättvisa. Och den kommer framförallt inte hjälpa oss när våra egna liv faller sönder. För det gör de emellanåt. Och när vi befinner oss där mitt i förvirringen, så är det ytterst sällan som det hjälper om någon bara säger välmenande att det ordnar sig, ska du se. Det kommer att bli bra. Det blir nästan hånfullt. Hur väl man än menar. Därför ska vi stanna kvar i den här texten. I sin bok om Johannes evangeliet så skriver bibelvetaren Lars-Olof Eriksson att berättelsen om Petrus, den väcker så många frågor. Om vi inte redan är så kunniga i berättelsen att vi har upphört att fråga eller förvånas. Han om någon borde väl ändå vara hyfsat kunnig i berättelsen, som har dristat det till att skriva en hel bok. Men ändå väljer han här att skriva med blyerts. Och han uppmanar läsaren att inte dölja sitt ansikte. Så är då uppmaningen att vi ska bli mer tveksamma, mer otydliga, mer reserverade. Är det det jag säger? Nej. Inte om det samtidigt innebär att vi döljer våra ansikten. Då gör vi bara distanseringens skyddande vallgrav ännu djupare. Den som hindrar oss från att ta de risker som är nödvändiga för att finna glädje. Snarare tänker jag att uppmaningen är att välja att skriva med blyerts istället för bläck. Eftersom vi anar att Gud alltid kommer att vara större än vad vi förmår att förstå. Och aldrig låter sig fångas i det absoluta och definitiva. Att han därför varken blir mer eller mindre verklig bara för att vi uttrycker oss si eller så. Där det vi med säkerhet tror oss veta idag sannolikt kommer att behöva revideras och omformuleras längre fram. Och det är egentligen rätt så självklart att det är så. Det är precis som med våra mellanmänskliga relationer. För om vi lurar oss att tro att vi helt och fullt vet vem den andra är. Sara och jag har varit gifta över 20 år. Men i den stund som jag får för mig att jag vet vem hon är. Att jag helt och fullt känner henne. Då är det ett uttryck för att relationen har börjat stagnera och stelna. Och det här som jag tror att sammanbrotten kan ha en avgörande betydelse. Sammanbrotten, vägskälen, kriserna. När det vi trodde oss veta kommer i ett annat ljus som får tillvaron att skakas om. Om vi bara tillåter oss att visa ansiktet i det vi går igenom. Vi läste i texten att kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först till Hannas. Vad är det? Jo, det är en tydlig maktdemonstration. Som vid första anblick kan andas styrka, kontroll. Men som vid närmare eftertanke är ett uttryck för det motsatta. Som att mängden vakter gjorde att de skulle kunna tygla skapelsens herre. Med några rep eller kedjor eller vad det nu var de band honom med. Alltså, om han nu var skapelsens herre, det blir ju löjeväckande. Likaså prästerskapet, de som kunde så oerhört mycket om Gud och som hade en sån makt över folket. Som hade skrivit med bläck och versaler och dikterat vad som gällde och vad andra skulle göra. Men som uppenbart hade missat hela poängen. Kanske för att de aldrig vågade ta risken och visa sina ansikten. Inte ens när de stod ansikte mot ansikte med Gud själv. De hade väntat på Messias. Det var det som var deras hopp. Men när Messias väl kom så var de inte beredda. De var bara rädda. Men genom att fortsätta att dölja sina ansikten lurade de både sig själva och andra tro att det ändå var de som hade kontrollen. Att det ändå var de som hade den yttersta makten. De var inte beredda att ge upp sina liv. Rädslan att förlora allt det de hade byggt upp och samlat på sig var alldeles för stor. Och det är en djup tragedi. Detsamma hade också kunnat säga som Petrus. Och just i den här stunden var det också så det var. Trots orden om att han, minsann, var beredd att leva och dö för Jesus. Att han aldrig någonsin skulle förneka honom. Så gjorde rädslan att Petrus inte var beredd när det kom till skarpt läge. Han var bara rädd. Genom sitt sätt att skildra den här berättelsen så låter Johannes oss ana något viktigt. När Petrus förnekar Jesus, då säger han ordagrant: jag är inte. där den ursprungliga grekiska formuleringen är en direkt motsats till Jesu egna anspråk. Jag är. Jag är som var Guds egen namn och som vittnade om att Jesus är Herre. På samma sätt vittnade Petrus, jag är inte. Och motsatsen. Och det är möjligt, jag sneglar på Kalle här, att jag drar på för stora växlar av det här nu. Men i Petrus förnekelse så anar jag samtidigt en bekännelse utan att han själv avsåg det. Jesus är Herre. Jag är det inte. Men när den här berättelsen utspelar sig är den bekännelsen halv. Jag vet inte längre om Jesus är Herre. Och jag är det definitivt inte. Jag är bara rädd. Och där och då är Jesus helt ensam. Och han var rädd. Johannes är inte lika tydlig med det, men läser man de andra evangelierna så är det tydligt att det här var ingenting som Jesus gick oberörd igenom. Men till skillnad från de andra personerna, till skillnad från prästerna, till Petrus, så begränsade inte rädslan Jesus. Rädslan gjorde honom beredd att göra det han var sänd att göra, för han visste vem han var. Och han litade på den som hade sänt honom. Det fanns ingen där och då som var beredd att leva och dö för Jesus. Men Jesus var beredd att leva och dö för alla. Även de som dömde honom till döden. Vilka blir vi när vi hamnar i situationer där det kommer till skarpt läge? Hur agerar vi när det inte blir som vi har önskat? När vi faktiskt sviker dem vi älskar? När vi misslyckas att vara de människor vi egentligen vill vara? Till vem? Eller till vad vänder vi oss då? Det är när man klämmer på tuben som man ser vad som kommer ut. Det där citatet hörde jag första gången när det pratades om någon ledare som många hade sett upp till och där det hade skitit sig rätt så duktigt. Och det visade sig att det fanns rätt mycket junk bakom kulisserna. Jag tänker att citatet gäller alla människor. Att när man klämmer på tuben, då ser man vad som kommer ut. Dagens text lär oss att det varken är kunskapen om Gud, likt överste prästerna, eller vänskapen med Gud, likt Petrus, som ensamt förmår att rädda oss. Det är bara Jesus som förmår det. Så var det då. Så är det nu. Likaså lär oss texten att rädslan i bästa fall gör oss lite mer beredda. Men att den har en tendens att bara göra oss rädda. Där Guds svar på detta är, var inte rädda. Tro på mig. Där inbjudan, uppmuntran som jag hör i detta, det är att skriva med blyerts och att visa våra ansikten. Och om det någon gång ändå ska skrivas med bläck, ja, då är det Gud själv som får göra det över våra liv. Han som har vänt sitt ansikte till oss och som är beredd att både leva och dö för vår skull. Oavsett vad som just nu kommer ut ur tuben när man klämmer på den. Och hans fråga är, Älskar du mig? Han fortsätter att göra sig sårbar. Ta risken att få ett nej, ett avvisande. Men han tar inte blicken ifrån oss och han frågar igen. Älskar du mig? Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Tack för att din kärlek sträcker sig långt förbi vad vi förmår att ta in och kanske ens acceptera. Herre, du ser att vi gärna vill tro att vi är herrar över våra egna liv. Och du har lagt ner mycket gott i oss. Du har inte gjort oss handfallna för att ta emot livet så som det är. Men ytterst sett så vill du befria oss från föreställningen om att allting hänger på våra axlar. Du vill lyfta av oss den bördan och ta ett djupt andetag för att i din närvaro omslutas av din kärlek. Och jag ber särskilt för den som kanske har kommit hit och känner sig drabbad av misslyckanden och om livet som inte har blivit som man har tänkt. Att även när tomheten har oss i sitt grepp och rädslan vill få oss att vända bort blicken både från dig och från medmänniskor. Att erfarenheten ska vara att du är beredd att leva och dö för varje enskild människas öde. För att vi ska få vara de vi är skapade att vara i gemenskap med dig själv. Tack Jesus för att du älskar oss så högt. Amen.